det som väl kanske mest av allt hände var att jag isolerade mig och ältade väldigt mycket. Och upplevde att jag, ja men så, att varje steg jag tog på något sätt skulle skada planeten. Så det var ju inte ett särskilt konstruktivt hanterande av det.
Välkomna till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gillberg.
Med mig, Miriam Olsson Jeffrey.
Och med mig,
Sally Wahlstedt.
Idag ska vi träffa en person som man kan säga har gett yrkestiteln klimatpsykolog ett ansikte. Vem är det, Sally?
Det är Frida Hylander. Klimatpsykolog. Ja, men det är ju allt fler som har klimatångest i samhället, så jag kan ju ana vad det innebär. Men vad är en klimatpsykolog, Sally?
Hon är ju vanlig psykolog i grunden, men jobbar då med bland annat är hon ute i skolor och träffar ungdomar som har klimatångest och pratar med dem. Hur kan man hantera det? Var kommer de här känslorna ifrån?
Hon skriver en del också, va? Alltså för en bok och kanske till med lite krönikör och sånt.
Hon har varit krönikör i Aftonbladet bland annat och har skrivit då tillsammans med sina klimatpsykologkollegor en bok om klimatpsykologi.
Hur kom du i kontakt med henne?
Ja, jag kom i kontakt med henne. Man kan väl delvis säga att grunden i det är ju egentligen min egen klimatångest. Och att jag gjorde en reportageserie för ett år sedan där jag försökte minska mina egna utsläpp så mycket som möjligt. Så gjorde jag en uppföljning på den nu för ett par månader sedan. Och då ringde jag Frida för att få hjälp och råd. Och då var det kanske inte så mycket egentligen klimatångestbiten, utan snarare den andra delen av hennes yrke som handlar om hur förändrar man vanor? Hur kan man använda psykologi för att på olika sätt bygga ett bättre samhälle? Så jag ringde henne och var desperat och frågade hur gör man för att ändra en vana? Varför funkar det inte? Varför köper jag fortfarande skitmycket kläder? Bara att jag har ställt om och köpt dem second hand nu istället.
Så du har tagit in din egen psykolog i studion?
Exakt, okay. Det är det som har hänt. Mm.
Ska vi ta och lyssna på henne då?
Det gör vi. Frida Hylander, du är klimatpsykolog. Jag funderar på hur många gånger har du behövt svara på vad är det egentligen?
Precis, om jag hade en krona för varje gång. Ja, nej men, jag är legitimerad psykolog, liksom helt vanlig psykolog från början, utbildad på psykologprogrammet här i Lund. Och så har jag också en utbildning i humanekologi som är ett tvärvetenskapligt fält som kan man säga studerar människans interaktion med ekosystemen. Så det är liksom den liksom universitetsutbildning som jag har. Och jag har jobbat som, och jobbar fortfarande som vanlig liksom klinisk psykolog och jobbat mycket med individualterapier och sådär. Men liksom klimatpsykolog är, kan man säga, en psykolog som då jobbar med liksom inom klimat och miljöfältet. Så vi jobbar med alla psykologiska aspekter av klimat- och miljöfrågorna. Så det som har att göra med vad som påverkar vårt beteende, vad som gör att vi agerar eller inte agerar. Både kan man säga på individnivå, men också mer på så här organisatorisk nivå och samhällelig nivå.
Jag ringde upp dig här innan jul någon gång och ville ha hjälp när jag skrev ett reportage där jag försökte minska mitt eget utsläpp och ville ha en råd och liksom någon sorts förklaring till varför vissa vanor är svårare att bryta än andra. Så, och det är ju en del av det du gör i ditt jobb, tänker jag, att du kommer med förklaringar när sådana som jag ringer upp och undrar olika saker. Men hur ser en vanlig dag ut annars? Finns det några vanliga dagar?
Jo, men Just nu så ser mina dagar ganska mycket ut så att jag jobbar halvtid i ett projekt som vi då, jag och mina kollegor på Klimatpsykologerna driver tillsammans med Folkuniversitetet, ett arvsfondsfinansierat projekt där vi jobbar med att stötta unga med klimatångest eller klimatkänslor. Och då är vi ute mycket i olika skolor och träffar unga och berättar om klimatkänslor och hur man olika liksom, sätt man kan ta hand om sina känslor på, men också olika sätt som man kan bli bättre på att göra saker tillsammans för att liksom, påverka klimatarbetet. Så det gör jag halva tiden då. Sen har jag några patienter alltså, som inte alltid är klimatrelaterade som jag har terapier med. Men resten av tiden så jobbar jag med andra liksom, klimatpsykologi-grejer. Så då kan det vara allt från att skriva texter då, om olika liksom, såna klimatpsykologiska fenomen. Till att vara ute och föreläsa eller hålla workshops eller bidra med liksom, expertkunskap i olika projekt då. Och sådär, eller vara med i panelsamtal. Och, ja.
Vad säger de barn och ungdomar som du träffar när du är ute i skolor till exempel och pratar om de här frågorna? Vad finns det för tankar och känslor hos dem som du stöter på?
Jag tycker ändå att jag stöter på mycket liksom hopplöshet. Alltså mycket en känsla av att här, ja, men vi vet att det här händer och vi vet att det här, men det känns inte som att det är så nära oss och det känns inte som att vi kan göra någonting åt det här. Så, vilket i sig då bidrar till någon slags så här, hopplöshetskänsla. Så här, världen är på väg åt fel håll och vi kan inte göra någonting. Och jag tänker att det där hänger ihop med att vi inte har varit tillräckligt bra på att ge de unga ordentliga verktyg för att hantera den här typen av liksom så här stora samhälleliga frågor. Om vi pratar om att så här, men det här pågår och det här sker och det är jättebråttom att hantera detta, men det enda vi erbjuder de unga eller det enda vi liksom, presenterar för de unga är grejer som typ att återvinna eller att äta lite mindre kött eller så. Så det är klart att det dels så blir man väldigt avskuren från arbetet med att vara med och förändra. Och sen så blir det väldigt, väldigt hopplöst för att man fattar någonstans att så här, men det spelar ingen roll. Det spelar väl ingen roll om jag äter vegetariskt, om så här, alla de här stora grejerna. Så, och det är ändå politikerna, det är ändå de stora företagen som kommer att påverka det här. Det är verkligen ett glapp där skulle jag säga i att inte bättre jobba med att liksom få de unga att förstå vilken roll de har eller vilken möjlighet liksom de har att kunna påverka politiken och påverka företagen.
Men om vi ska ta oss tillbaka till någon sorts startpunkt, om det finns någon sån. För dig det var då psykologyrket som kom först. Hur visste du att det var någonting som var intressant för dig?
Ja, men det visste jag nog inte. Det var inte alls jättesjälvklart att jag skulle bli psykolog. Och från början så hade inte jag jättemycket önskan om att så här, bli psykolog för att hjälpa andra. Utan jag hade nog väldigt mycket liksom från tonåren så här, jag måste förstå mig själv, jag måste förstå varför jag har alla de här existentiella funderingarna så det var väl kanske den stora anledningen från början, och jag var inte alls säker på, Jag var också ganska ung när jag började plugga till psykolog. Jag tror det var bara att jag var 20 år. Så att det var inte helt självklart för mig när jag började att, så här, att jag skulle vilja jobba som psykolog eller vilja jobba liksom kliniskt eller sådär. Så det växte väl fram, tror jag, under psykolog. Jag trivdes väldigt bra på psykologprogrammet och jag var väldigt frustrerad när jag gick på psykologprogrammet på samma gång. Så det kom först. Och då hade jag ingen koll på klimatfrågan i princip.
Vad var det för frustration du hade där?
Ja, men och frustration, den kom väl lite senare, för att jag började, och det var också en slump att jag började läsa humanekologi. Det var egentligen för att jag tog ett uppehåll, jag tog två uppehåll under psykologprogrammet, men mitt första uppehåll, då var jag ute och reste. Och då är det inte, då är man inte garanterad, om man tar uppehåll av sådana nöjesskäl, så är man inte garanterad en plats tillbaka sen, utan då är det så här, ja, men om det finns plats så får du hoppa in. Så då, innan jag visste om jag skulle kunna börja igen då, när jag kom tillbaka, så sökte jag lite andra kurser bara för att ha en så här backup. Men sen kom jag in på psykologprogrammet, men då hade jag redan sökt de där andra kurserna och tänkt att, ja, men då kan jag läsa dem parallellt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det låter ju jättetungt att läsa psykologprogrammet och samtidigt alla de här extra kurserna.
Ja.
Eller?
Alltså.
det är ganska tungt i sig att läsa psykologprogrammet.
Ja,
eller?
Alltså jag vet inte. Det här, nu kanske jag hoppas ingen från universitetet lyssnar, men det är ganska svårt, eller ganska höga antagningspoäng på psykologprogrammet. Men det kanske inte alltid är, tyckte jag, en jättehög arbetsbelastning på psykologprogrammet. Mm. Och det är inte en jättehög arbetsbelastning på sådana fristående kurser. Så, men, ja.
Så
men,
det gick?
Ja, men det gick för mig. Ja, men för mig var det också så himla, himla skönt att läsa andra saker än psykologi och få träffa lite andra människor än blivande psykologer, för att man blir påmind om att alla är liksom inte inne i liksom psykologtänket och sådär. Men det var i alla fall utifrån det som mycket av den här frustrationen skapades då. Jag var liksom frustrerad på humanekologen, var frustrerad för jag tyckte att de inte hade någon koll på hur människor funkar. För där läser man mycket så här kritisk teori och ifrågasätter systemet och sådär, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Men man har inte så bra koll på liksom psykologin. Och på psykologprogrammet så vart jag väldigt frustrerad, för att där läser man, i alla fall när jag läste, jag tror att det kan se annorlunda ut nu, så är man väldigt upptagen av så här människors inre liv och i viss mån kanske så här familjesystemet och kanske så här familjesystemsteori, men väldigt lite fokus på hur vi människor påverkas av någon slags större omgivande kontext, alltså hur påverkar det oss, vilken typ av samhälle vi lever i. Men så att jag satt där på psykologen och var frustrerad, och jag satt på humanekologen och var frustrerad och tyckte att de skulle lära sig av varandra. Men då i alla fall så bestämde jag mig väl för, och jag skrev min kandidatuppsats på humanekologen om så här, om liksom vilka psykologiska faktorer som påverkar vårt så här miljö, ett så här pro-environmental behavior, alltså miljövänligt beteende. Och bestämde mig väl då att jag skulle vilja jobba med, liksom, med det här på något sätt.
Men det här engagemanget i klimatfrågan och för miljöfrågor, fanns det redan innan du började plugga humanekologi? Man kanske inte hamnar där om man inte har det överhuvudtaget. Eller hur såg det ut för dig?
Ja, men för mig var det nog inte... Nej, precis. Det var nog väldigt mycket min sambo som fick in mig. Det var också han som fick in mig på humanekologin. Och jag kommer ihåg, för när jag tog det här uppehållet, så var vi i Australien och reste och jobbade, gjorde ett sånt där working holiday-grej. Och det här var ju 2008. Och då vet jag att han var så här, nej men Fred, du vet att det är dåligt att flyga. Så då bestämde vi oss för att vi skulle liksom ta tåget över hela Australien och hålla på. Vilket också var så himla så här, vi hade flygit dit. Och det här tåget gick liksom inte överallt, så då fick vi ändå flyga. Men det var ändå någon slags diskussion vi hade om det där. Och där han, jag vet inte hur han hade koll på det, men det hade han. Och han försökte få in mig på det då. Sen när vi kom hem från Australien så bestämde vi att nu ska vi sluta äta kött hemma. För det är också då, alltså så. Så det var väl någon slags första insteg i det där för mig. Och jag var ganska motsträvig, vill inte alls lyssna på det. Men sen så var det väl verkligen när jag började läsa humanekologi. Då hade vi framförallt en kurs, eller en delkurs där på A-kursen, som hade mycket klimatfokus. Och där blev jag superdrabbad av klimatkrisen. Vilket jag tänker är vanligt för många, att när man läser på och förstår så kan man inte heller förstå att detta inte är typ det enda vi pratar om, att inte alla har panik.
Minns du vad det var som sades, eller vad ni pratade om i det där klassrummet när du satt där och själv fick den där känslan?
Jag tror inte att det var någon så här specifik detalj, utan bara att vi läste om hur klimatförändringarna funkar, och vi framförallt, och det här är ju ändå då drygt 10 år sedan, men att vi också läste om hur illa läget var och hur bråttom vi har eller hade, och hur långt ifrån att göra de nödvändiga förändringarna som vi liksom var att göra det. Så jag tror att det mer var den, liksom hela den vågen av allt det där på en gång, snarare än liksom en specifik detalj. Men jag kan ändå minnas väldigt tydligt att det var i den här salen uppe på Geocentrum i Lund, som jag satt och hade ganska mycket panik. Och blev ganska deprimerad där ett tag.
Och då var det på något sätt den här insikten om hur illa det är ställt som gjorde att du hamnade där.
Ja. Jag tror både liksom den insikten, men också den här känslan som jag vet så många som jag träffar också idag i, när man är ute och jobbar, den här känslan av att så här, att vara, att leva i en typ så parallell värld med alla andra, där det här finns, men ändå så finns det inte. Så. Och att så mycket i samhället är... att klimatfrågan och klimatkrisen är så icke-närvarande. Och det är en väldigt, väldigt tung känsla. Och ibland är det en känsla av att vara galen. Så. Som känner galen och ensam. Liksom.
Jag tänker att det är en så himla vanlig sak man får höra från folk som på olika sätt är engagerade i klimatfrågan, att det ofta finns det här uppvaknandet, eller vad man ska kalla det, och sen en efterföljande period, just det här du säger, att känna sig galen eller ganska ensam i de här tankarna. Men jag tänker, idag så jobbar du ju med till exempel ungdomar och hur man ska hantera de här känslorna som uppstår. Men hur hanterade du själv när du var mitt i det?
Ja, men precis. Men jag är inte så bra. Jag önskar att jag hade vetat då vad jag vet nu. Nej, men det som hände förbi då, och jag var ju typ 22 då kanske. Jag blev väldigt liksom deprimerad och hanterade det genom att försöka göra så lite skada på jorden som möjligt, så att jag hade någon så här idé om att så här, ja, men nu får jag inte köpa någonting, jag får inte göra någonting. Men det som väl kanske mest av allt hände var att jag isolerade mig och ältade väldigt mycket. Och upplevde att att varje steg jag tog på något sätt skulle skada planeten. Så det var ju inte ett särskilt konstruktivt hanterande av det. Av mitt mående eller av de känslorna som jag hade. Och kanske framförallt att jag var så himla själv. Och jag pratade säkert med min sambo, för han läste ju också liksom humanekologi. Han var ändå en någon som var med liksom i det där. Men sen vet jag också att jag frågade flera av mina lärare ganska så här desperat. Jag bara, men vad ska vi göra? Eller är det kört? Ska vi ge upp? Så. Nu kommer jag ihåg att en av mina lärare sa, vilket jag ändå har haft med mig väldigt mycket, så här, att, men vad menar vi? Vad menar du med om det är kört eller inte? Det är så här, ja, för vissa är det kört. För vissa arter är det kört. För vissa människor som redan har liksom dött till följd av detta, så är det kört. Men det betyder inte att det är kört med allting. Eller att det är en anledning att liksom ge upp. Det är liksom inte antingen eller.
Om du fick ge några råd då till den unga Frida som liksom precis har haft den här stora omvälvande upplevelsen och känner massa starka känslor efter det. Mm. Vad skulle du sagt till henne om du fick ge henne råd utifrån allt du vet idag?
Ja, men det första jag skulle säga hade nog varit att så här, men prata med andra som också är i det här, eller som också tar klimatfrågan på allvar. Så för att det är så himla viktigt att inte vara helt själv. Men det är också viktigt då att få prata med andra som så att säga delar, som inte är i den där andra världen där klimatfrågan liksom inte är närvarande. Så där. Men att prata med andra och att få vara med andra som också vill. Som också på något sätt är drabbade och som vill göra någonting. Men sen skulle jag nog också säga, Frida, det är nog en bra idé det här att försöka börja jobba med de här grejerna. Och att liksom nyttja båda de kompetenserna. Så både så här psykologkompetensen och humanekologikompetensen.
Jag tänker, sen hittade du ju också personer som precis som du brinner för både psykologi och för klimatfrågan. Och nu har ni klimatpsykologerna.
Ja, snart har vi jobbat ihop i 5 år. Så det är ändå ett tag. Det är snart halva mitt psykologliv då.
Jag vet inte, du kanske behöver svara lite mindre sällan på frågan vad en klimatpsykolog gör i alla fall. Eller hur har klimatpsykologin förändrats och kanske folks kunskap om det här ämnet förändrats under den här tiden?
Ja, men både och. Vi kan väl ändå se att det har hänt grejer. Så ja, så ibland så är det väl verkligen så att jag inte behöver svara på frågan vad jag är klimatpsykolog. Men ganska ofta, om jag ska vara ärlig, så kan jag bli förvånad över att jag fortfarande behöver svara på väldigt mycket frågor som jag verkligen önskar hade varit självklarheter för alla. Jag kan bli, och det tycker jag väl gäller både vuxna, en del, ja, men vuxna generellt. Ganska ofta jag pratar med ganska mycket journalister, och ibland kan jag känna så här, men hur många gånger har jag liksom svarat på exakt samma frågor? Men jag kan faktiskt också bli förvånad och lite då modfälld nu när jag är ute mycket och träffar ungdomar, att kunskapsnivån är väldigt låg och att klimatfrågan inte är... Jag skulle inte säga att den inte är en självklarhet, för jag tror att dagens unga har ju så här, de har kanske inte haft det där uppvaknandet som många av oss vuxna har. Men att så här, klimatfrågan är någonting, eller klimatkrisen är någonting som bara finns där, och den är en självklarhet, den har alltid funnits med. Men att man fortfarande inte har någon vettig koll på så här, men vad kan vi göra åt den? Alltså att det fortfarande är, tycker jag, ofta på nivån att vi diskuterar helt fel lösningar. Att vi fortfarande diskuterar så här, hur kan vi få folk att återvinna mer eller inte slänga skräp på marken och sånt som inte alls är i paritet med den krisen som vi liksom befinner oss i.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det låter ju också ganska tungt att vara ute så här och stöta på de här hopplöshetskänslorna hos barn och unga.
Ja.
Hur är det att jobba på det sättet och så nära de känslorna?
Ja, men det kan jag verkligen tycka är tungt. Och jag kan tycka, jag tror också att det är någonting som blir så, där det också blir ett glapp mellan hur vuxen, alltså det är ju så här, det är ju vuxenvärlden någonstans som har satt oss i, eller vi har liksom satt oss i den här skiten. Men att det också de senaste åren har varit väldigt mycket ett narrativ kring att så här, ja, men titta på de unga och de är så duktiga, det är de som är hoppet och det är de som är så, vilket jag tänker kommer väldigt mycket utifrån så här Fridays for Future-rörelsen och liksom Greta Thunberg så. Och vilket fortfarande är en väldigt, väldigt liten grupp ungdomar i det stora hela. De allra, allra flesta ungdomarna är inte aktivt engagerade i klimatfrågan. Så. Men att det också finns någonting som jag tycker är så fult från så här vuxenvärldens sida i att så här, ja, vi har orsakat hela den här skiten, och vi tänker inte göra, vi tänker inte själva visa det här ledarskapet, vi tänker inte liksom så, men däremot så lägger vi över både ansvaret och så här hoppet på de unga, titta vad duktiga de är så. Och det, jag tycker att det är som ett dubbelt svek i det där. Så att, ja. Jag tycker faktiskt att det är tungt.
Den här podden har ju Malmö som någon sorts röd tråd. Mm. Och personer som bor här eller har en koppling till Malmö på olika sätt. Ja. Vad har du för relation till Malmö?
Ja, men jag har bott i Malmö nu i 10 år. Jag bodde här lite när jag pluggade också. Ja, men 10 år nu utan några avbrott. Jag känner mig inte som en skåning eftersom jag kommer från Halland då. Men jag känner mig väldigt, väldigt mycket som en Malmöbo. Jag känner mig inte som en Malmöita, men som en Malmöbo. Det fick liksom som en till dimension också när jag så här fick barn. Som så här, född i Malmö, uppvuxen i Malmö. Där så här, Malmökopplingen är så liksom från födseln. Så. Och sen tycker jag också att jag blev väldigt så här, Malmöpatriotisk. För ett tag så skrev jag krönikor i Aftonbladet. När Aftonbladet hade sin Malmö-redaktion. Som jag tror den är nedlagd. Men de hade det ett litet tag. Och då i alla fall skrev jag krönikor där. Och det var någonting med det som också, så här, jag vet inte... gjorde mig väldigt Malmö-patriotisk.
Patriotismen växte där eller?
Ja, men det är någonting när man får så här, skriva om sin stad och kämpa för sin stad. Och, jag vet inte. Jag älskar att bo i Malmö. Och nu har också varit med lite så här i Malmö stads klimatomställningsarbete och jag märker att jag är så att det också finns en sån privat dimension av att jag bara vill att Malmö ska bli Sveriges bästa, mest liksom så här grönaste stad. Jag vill att det ska vara så bilfritt och grönskande överallt i Malmö och att det är fyllt av liv liksom i centrum eller stadskärnan.
Jag är jätteglad att du ville komma hit och berätta om dig, Frida. Mm. Så stort tack för det.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Malmö Darlings med Frida Hylander. En podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Följ podden där du lyssnar på poddar. Producent och klippare är Salvi Wahlstedt och ansvarig utgivare Jonas Kanje. Hej då!